Får man blunda under bönen, alltså när man ber, får man blunda ögonen eller måste man ha ögonen öppet? Hur kan man undvika Dajjal om han kommer? Ska man säga någonting efter, så som vi ser profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Säger man någonting när man hör namnet Allah? Får man äta i McDonald's?
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Välkommen till sista avsnittet av säsong 3 med Islampodden, med mig Hasti den här gången och som varit med mina bröder Musa och Sadiq.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Vi passar på att tacka er alla som, jag vet att vi ser det varje avsnitt, men fortsätter dela, likar och sprider. Det uppskattas jättemycket från vårt håll. Och vi kan faktiskt se er att, alltså, spridande just i senaste avsnittet med Hussein Hamad, poeten från Levanten, hur nice det var responsen för det.
Alhamdulillah.
Det var faktiskt ett väldigt uppskattat avsnitt.
Jättefint avsnitt.
Och du som inte var med i
avsnittet. Det var en av de bästa avsnitten fastän jag inte var med. Men det var ett jättefint avsnitt med alla belöna, alla som var involverade.
Amen.
Och många kanske tänker nu, varför sitter Hasti här och vart är Karim? Och Karim kunde inte vara med idag, så att jag tänkte jag kunde hoppa in så att vi kunde få ett avslut på
säsongen.
Säsong 3. Jag vet inte, jag känner att det ändå varit en bra säsong. Massa gäster. Vad känner ni? Tankar, reflektioner? Kort.
Alhamdulillah, jag tycker det har varit bra avsnitt med Wael, med Dr. Abdallah Swedi. Speciellt det här valspecialavsnittet var väldigt bra. Han berättade om svensk historia och idéhistoria och intressant. Även den om ateism, Sheikh Imran som fiqh. Jag är jättenöjd, alhamdulillah, och det har varit god respons. Folk vill faktiskt att vi ska spela in fler avsnitt hela tiden, men det är inte så lätt att alla ska kunna träffas samtidigt och spela in avsnitten. Men vi gör det vi kan i den mån vi kan och den tid vi har, och vi försöker producera bra avsnitt. Jag vill inte heller att man ska, du vet, börja spela in fullt med avsnitt bara för att släppa något, och så blir det inte ordentligt och det blir inte toppkvalitet. Så alhamdulillah, jag har även stött på folk som håller på med filmning och foto och sånt, som har sagt att Islampoddens produktion är väldigt bra. Ja, de märker att det inte bara är en sån här.
Det sa de också under när vi var i England på Freshly Grounded intervjun, och då sa vi att vi har blivit inspirerade från er. Så visade vi Islampodden.
Det sa ju även, vad heter det, Omar Hisham. Han märkte, han sa, ja, bra ljud och bra.
Men det är lite det vi har satsat på också, inte bara på kvantitet utan kvalitet också. Så det är jätteviktigt.
Alhamdulillah. Det är viktigt, det är viktigt. Vi har massa lives, vi har fullt med lektioner överallt. Ibland är det mindre kvalitet på dem när det kommer till ljud och bild. Och ibland så vill man ha, just när det kommer till podcasten, att det ska vara väldigt bra kvalitet. Och vi försöker göra vårt bästa. Och folk, alhamdulillah, folk har dragit nytta. Alltså det är jättemånga som jag träffar som säger, jag brukar lyssna på Islampodden. När det kommer till barn jag träffar ute, de säger, hej, du är från TikTok, eller hur? Bara TikTok, alltså de säger aldrig Islampodden. Nej. När det är lite äldre, ser de ofta Islampodden. Alhamdulillah. Och vi hoppas att folk fortsätter sprida det, och så att fler och fler kan dra nytta runt om i det här landet.
Faktiskt.
Nu har vi även timestamps på hela säsong 1
faktiskt.
Och vi kommer lägga timestamps på säsong 2 och säsong 3, inshallah. Då blir det lätt för varenda person som går in i ett avsnitt. Han kan kolla, okej, vad handlar avsnittet om? Exakt. Och vilka specifika ämnen vill han klicka på? Och komma direkt till den, till den minuten.
Den också, det måste också lyfta upp. Vi släppte ju en massa snippets igår också. För att ni går igenom jättemycket information och sånt, och det kan vara vissa som inte har tålamod och kanske lyssnar på hela avsnittet, och där ger ni svar på väldigt många frågor. Så att vi bestämde också att släppa kortare versioner bara att liksom svara på den frågan, och det verkar som att
Alhamdulillah, må Allah just tawfiq, må Allah just framgång, för utan Allahs hjälp kan vi inte göra någonting. La hawla wa la quwwata illa billah.
Och nu som sagt har vi kommit till säsongsavsluten, och vi hade planerat att göra, eller vi har planerat att göra en klassiker som vi gjorde i säsong 2, vilket är ett Q&A-avsnitt. Många tittare skickar jätteofta in frågor till oss, och vi brukar alltid hänvisa, kontakta Sadiq eller Musa. Men nu tänkte vi, vet du vad, vi kör en favorit i repris, ett Q&A-avsnitt. Och det är massa frågor som har kommit in. Allt från
Hur många frågor ingen... hade vi sist? Vi var fett optimistiska.
Ah, ja, vet, vi kom in med 100 frågor. Tror jag,
vi trodde vi skulle svara. Var det 100 frågor?
Ah, jag trodde,
och vi svarade på 15.
Ah. 15-16 var det.
Men vi gjorde, alhamdulillah, vi gjorde en ganska bra introduktion.
Exakt. Den var viktig.
Vilket vi inte behöver göra den här gången.
Det måste vi säga, att vi rekommenderar alla där ute att lyssna på introduktionen till det här med hur man ställer frågor och liknande som finns i säsong 2. Mm. I avsnittet om frågor och svar.
Vi kan lägga den i beskrivningen också, tror jag.
Ah, faktiskt, inshallah. Hur man ställer en fråga islamiskt. Ah. Så heter den. Ja, det heter så, det avsnittet. Men bästa, och som jag sa här också innan, frågorna som vi har valt ut, det finns inte någon direkt så här röd tråd på vad för typer av frågor, så att det är också frågor som har med allt möjligt att göra.
Vi försöker välja ut, ibland kan en fråga komma 2-3 gånger, så exakt. Man tänker, okej, men låt oss ha den här, den verkar vara viktig för folk. Och så.
Och jag tänker så här, idag så lever vi i en tid, det är mycket digitaliserat, allt är, inte allt, men jättemycket digitalt. Det växer upp en helt ny generation där deras verklighet och deras vardag är mycket av det digitala, och det är allt från olika plattformar. Och en fråga, om vi ska inleda med den, är ifall TikTok är haram. Varsågoda.
Jag tänker Musa har TikTok.
Så jag får den frågan ofta eftersom jag har TikTok. Det roliga, tänk om man skulle säga det är haram och sen är man själv där. Men grejen är så här, att säga att någonting är haram, det är en väldigt, väldigt stor sak. Ibland, när vissa säger är det haram det där, då menar, alltså, nu pratar vi inte lärda, vi pratar när typ en pappa eller mamma, vissa så här, ungdomar som pratar, ibland de menar inte haram, haram, förbjudet i religionen, utan det är keft att göra, det är dåligt att göra. Men du vet, de lägger det där ordet haram. Gällande TikTok, det kan liknas vid vissa andra appar, inte alla, men lite som Insta. Kanske snäppet värre i vissa frågor, men en app kan oftast dömas i vad du gör den till. Mm. Vad gör du på appen? Mm. Vad gör du på appen? Vad ödslar du din tid på här? Är du aktiv? Vad tittar du ens på? Vad lyssnar du på? För det finns mycket förbjudna videos som innehåller förbjudna ting, absolut, i TikTok. Och det är ju därför många frågar mig, är inte TikTok haram? Mm. För de känner, det är mycket saker här inne, barn och ungdomar, som inte verkar vara bra. Och det som är bra, jag brukar varna offentligt. Jag säger alltid till folk, ha inte TikTok. Mm. Om du inte har något jätteviktigt att göra på de här apparna, där du kanske har ett företag, eller du har en, som en podcast, du vill sprida någonting, där du i kontrollerade former, och du vet hur du ska hantera appen, än att den ska, du vet, hantera dig på ett visst sätt, och den förstör dig och fördärvar dig, så brukar jag säga, ha inte den. Men om du har den, det finns vissa tricks som jag har lärt mig, som man kan göra så att appen är förut i flödet, till exempel. Man fick upp allt möjligt, alla konstiga videos. Jag vet inte, en ungdom lärde mig, han sa, om du håller in på videon, så kommer det upp alternativ. Och då kan du skriva, trycka på inte intresserad.
Ändrar algoritmen och flödet.
Exakt. Och vad gjorde jag? Någon timme så där jag satt bara och tryck, inte intresserad, inte intresserad, inte intresserad, inte intresserad, inte intresserad. Islamiska videos, jag lyssnade lite på dem. Exakt. Koran. Okay. Nu, idag, jag får endast kanske 200 videos, bara sånt jag vill se. Alltså religiösa videos och Koran och någon reminder, någon islamisk grej, bara på
men
min
det,
TikTok.
Så är det, jag tror, på Instagram också. På ens inte flöde, det finns ju där utforska. Där kan du dyka upp allt möjligt. Sen kan du trycka på inte intresserad. Sen det jag brukar göra för att få en typ av content, till exempel, det är att kanske gilla islamiska videos. Typ när någon ber i Mecca, någon ber i Medina, sådär, någon feel reminder. Då blir mitt flöde bara av det, liksom. Sen kan det vara vissa gillar inredning, de gillar inredningssaker, så dyker det bara inredning.
Absolut, man behöver ju inte bara islamiska videos. Till exempel, någon gillar motivational speaking, någon gillar inredning, som du säger, någon gillar träning, absolut. Exakt. Men du vet att man försöker forma det på ett sätt att det är det som når dig. Precis. Annars, massa trams kommer nå dig och förstöra ditt intellekt. Alltså, som sagt, att säga det haram, jag inte, kan inte säga det. Och vi har inte hört att de lärda har nämnt det. Där de har kommit ut med fatawa. Att TikTok skulle vara haram. Sen som jag säger, det beror mycket på vad du gör på TikTok. Men det jag märker är, ett barn eller unga personer kan inte alltid hantera de här apparna.
Nej.
Och därför, de vill ofta ha likes kanske, views. Och grejen med TikTok, att man kan få mycket followers, mycket följare. Tänk dig en 15-åring få sig 20, 30 000, 40 000 följare utan en mentor, utan hur man ska hantera kändisskapet. Så mycket av det tjafs som händer bland ungdomar nu, nu för tiden, bland lite yngre, är saker som har gjorts på TikTok. Någon sa något på TikTok. Det blir tjafs om det i skolan. Det förs vidare till fritidsgården. Någon har lagt upp en video på någon. Och sen du vet, de lever ju på TikTok allihopa. Så det är absolut mitt råd. Och det är det jag säger på mina lives också. Jag rekommenderar inte TikTok för någon. Absolut inte. Jag själv har planerat många gånger att stänga ner min TikTok. Jag är där bara för att kunna hjälpa den breda publik av ungdomar som finns där, som har frågor, som vill ha vägvisning, som undrar, lite som en lite äldre förebild för dem. Men även i TikTok säger till dem att var försiktig med den här appen. Det finns mycket skadliga saker här, mycket som kan fördärva din iman, alltså få din iman, din tro att bli svagare, få dig att hamna i haram. Många som sprider videos där det tjafs mellan olika grupper, får folk att hamna i problem med varandra. Mycket sprids där.
Mycket som heller inte stämmer. Jag tror man måste vara ganska källkritisk.
Det här vill jag också säga. Ah. Det är många videos. Och då pratar jag inte om icke-islamiska. Jag pratar även om folk som ska lägga upp hadis eller liknande. Hadiser som inte stämmer. Vissa lägger upp någon video om islam med någon energi i bakgrunden med en historia eller information som inte stämmer heller. Och då pratar vi inte om olika åsikter. Vi pratar om att det är påhittat saker.
Konspirationsteorier, jättemycket.
Typ. Fullt med konspirationsteorier och fullt med en grej jag vill ändå notera. Förlåt, jag drog ut lite på den här frågan. Men det, är viktigt, det är viktigt, sker det är mycket viktigt. På TikTok är när det kommer till de muslimska videorna. Det är folk som driver om religionen. De gör skojvideos, roliga videos. Men de gör med inslag av islam. Någon som låtsas be till exempel. Sen det ska hända någonting, sen han ska bli rädd, sen det... Nej, islam och bön, det är inget man skojar med. Du lägger inte en koran och sen du låter en katt gå runt den för att testa, kommer katten trampa på den här mushafen, koranen eller inte? Nej, det är inte till för skoj. Någon annan, han står och gör dua, det börjar komma så här fake blixtrar och rockmusik i bakgrunden. Och bara, du, han gör dua, sen han ändrar på rösten som att typ Allah besvarar hans dua med Allahs röst. Och, nej. Islam, man ska inte blandas ihop med trams och prank och memes och liknande. Nej, religion, vi visar värdena till vår religion och vi har stor respekt till vår religion. Och vissa, jag vet när jag pratar om de här ämnena, vissa säger att han säger man får inte skoja om religionen och sådär. Vi muslimer älskar vår religion, vi älskar Allah, vi älskar profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vi är inte narra av dem. Det är inte för en muslim att sitta och driva om Allah.
Nej.
Driva om profeten sallallahu alaihi wasallam. Driva om religionen. Driva om bönen. Så man ska vara försiktig. Jag rekommenderar absolut inte den för någon. Jag är där, försöker hjälpa folk, ge dem råd, svara på frågor, underlätta för den som man kan underlätta för och bara vara en förebild för den yngre generationen. Det är därför jag är där. Men haram, att säga haram, om någon skulle säga det, det kräver mycket bevis. För att säga att en app, oavsett om det är TikTok eller Insta eller någon annan app, att säga den är haram i sig själv.
Det kan vara svårt att säga.
Mycket svårt. Behövs bevis.
Jazakallah khaira Musa för det här svaret. Jag tänker så här. Nästa fråga är jätterelevant. Och det är tyvärr ganska många som lider av det i olika former. Och den nästa fråga är då, hur hanterar man waswas? Du kanske kan förklara också, vad är waswas? Det ordet, för någon som kanske inte förstår.
Vi har en lektion, en hel lektion, vill jag ändå nämna, om waswas på islam.nu. Där jag och Sheikh Abdallah Swidi gick igenom om waswas. Waswas kan komma i olika former. Jag tänker att Sheikh Sade kanske kan gå djupare i det här. Men generellt, det brukar översättas som shaitans viskningar. Det finns tvångstankar, OCD. Vill du ta upp om det? Och så finns det att shaitan ibland ger waswas till människor. Det finns grov waswas där han viskar väldigt mycket. Och det finns lite lätt waswas som alla kan få. Jag kan ge ett exempel. Någon ber i bönen, han kommer inte ihåg nu. Var det här min tredje moment av bönen, tredje raka? Eller var det andra raka han fick någon waswas där? Det där kan hända alla. Sen finns det de som har grov waswas. Som till exempel när de ska be, han börjar med att säga, eller hon börjar med att säga Allahu Akbar, och bara, nej, jag sa inte riktigt ordentligt Allah, nej, igen Allahu Akbar, säger kanske 20 gånger Allahu Akbar. Och sen när de ska läsa Al-Fatiha, de tror att de läser fel hela tiden. Så bönen, istället för att den tar 5 minuter, kan den ta 40 minuter, 35 minuter.
En bön.
En bön. Och ibland ta wudu, när man ska tvaga sig, 30 minuter. För att de hela tiden ständigt tror att den inte gills på grund av att de har uttalat någonting fel, rört någonting, sagt någonting, gjort någonting. Du vet, shaitan leker med dem. Och det kommer ofta i de här, vill du ta upp det där, de här tre tillfällena, det kommer ofta i rening och salat.
Jo, jag vill bara koppla tillbaka till det här med OCD som du sa, obsessive compulsive disorder. Det är viktigt för att ibland kan OCD likna OCD.
Mm.
Och då är det viktigt att man skiljer på dem. Vad är OCD?
Hur gör man det?
Och det här är det, faktiskt, det behövs kanske lite mer studier skulle jag säga inom det här, för att OCD är oftast vad när man tar typ måste släcka lampan på ett visst sätt, stänga dörren på ett visst sätt. Du vet, man har lite svårt med vissa moment i livet, vardagliga moment, där man försöker, vad heter det, man måste göra saker på ett visst sätt och saker måste se ut på ett visst sätt och så vidare. Sen kan det här smitta av sig lite på religiösa rutiner. Wudu och så vidare. Och sen kan det vara bara en vanlig form av wiswas. Så vi har lite olika saker att göra med här. Och det här måste nästan ibland, speciellt när det går överstyr, att träffa en psykolog, kliniskt behandlas. Vissa läkare vet jag förordar medicin mot OCD så att det blir bättre. Och
Får jag lägga till en grej? Jag känner en person som han leder wiswas. Det är flera som gjort Allah skydda oss alla med min. Men han led mycket av wiswas, alltså grova wiswas. Och jag sa att han går och kollar behandling för det här hos vården, alltså OCD och allt. Han gick och han blev frisk.
Alhamdulillah.
Det hjälpte honom.
För vissa wiswas blir, alltså, det är egentligen det, OCD, det är egentligen det, men det är bara de religiösa bitarna. För att den är selektiv kan man säga.
Vissa har inte haft tidigare OCD, men sen har det blivit praktiserande.
Eller att deras vanliga OCD förs över till islam. Så att istället för att ha problem med hur man släcker lampan, de får problem med wudu och så vidare. Och det var det som du sa nyss, det brukar ibland bli wiswas oftast inom wudu. Tvagning, renlighet, generellt wudu, egentligen, wudu, ghusl, hur man renar sig från större orenheter,
najasa, man tror man har najasa på sig, orenheter hela tiden,
eller bönen, att man har missat ett moment, eller man har sagt fel, eller man uttalar inte, vissa kanske ringer mig ibland, jag vet inte, Sheikh Musa, kanske du får samma sak, lyssna på min fatiha, läser jag rätt, typ, sådär. För att man är så orolig och stressad över att ens fatiha inte stämmer. Och om fatiha inte stämmer, då bönen gills inte. Om bönen gills inte, man har bett fel i 18 år. Och, vet, det blir bara en silsila, det blir bara en kedja av saker som inte stämmer. Och här, och sen den tredje var innan jag glömmer, talaq, skilsmässa. Skilsmässofrågor.
Och inom kuffor.
Och inom kuffor också som en fjärde. Att man tror hela tiden man har lämnat religionen. Eller om man är gift, man tror hela tiden man skilt sig från sin fru. Man säger till sin fru, gå hem till din pappa. Okej, nu skiljer jag mig. Och jag vet att vissa av mina lärare faktiskt i skolan brukade handskas med sina här elever också. I skolan, i Jamia Islamia också. Så att, det är inte konstigt och det är inte någonting som man ska känna sig sämre för ifall det händer en eller ifall man genomgår det. Utan tvärtom, vissa av sahaba kom till profeten sallallahu alaihi wa sallam och klagade just på den här saken. Och de sa att vi får ibland tankar. Att vi ska falla ner från himlen är mer älskvärt hos oss än att de här tankarna besannas. Det vill säga att det ska vara sanna tankar som vi egentligen bär på. Och då säger profeten sallallahu alaihi wasallam, awajattumuh, har ni verkligen funnit det här? Och då säger de, vi har problem med det här. Och då säger profeten sallallahu alaihi wasallam, dhaka sarihul iman. Det där är sann tro. Varför? För att shaitan, de har kämpat mot shaitan så mycket att han var tvungen att tillgå, yani börja använda wiswas för att få dem att må dåligt och de här vanliga synderna och alla de här vanliga tricksen shaitan kommer med funkar inte längre.
Nej.
Och därför är en annan riwaya av samma hadith, en annan narrering. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, alhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila alwaswasa. Prisad vara Allah subhanahu wa ta'ala som fick hans list att enbart bli waswasa. Det vill säga att han kunde inte använda något annat mot er förutom waswas. Och det är det han gör just nu. Så man ska inte må dåligt över det. Utan tvärtom, det finns olika lösningar. Ett är att man inte lyssnar på det. Det här är det viktigaste. Får inte. Man ska inte lyssna på det.
Nej.
Man ska inte, när shaitan säger till dig, du har inte gjort wudu, ignorera och fortsätt din bön. Du har missat en raka'a. Det här är lärda i kutub al-fiqh. Alltså fiqh-böcker, de säger så här. Ibland, de pratar om ett fenomen som handlar om om man tvekar i sin bön. De säger exempelvis om du tvekar att du har bett 2 eller 3.
Hur gör man den bedömningen?
de förklarar det. De säger, då bygger du på det säkraste. Du låtsas som att du har bett 2 istället för 3, exempelvis om du tvekar mellan 3 och 4, och du fortsätter din bön. Förutom om du lider av waswas, om det här händer dig ofta,
hela tiden.
Det här är inte engångsbön, det här är inte engångsgrej, en bön, 2 böner, nej. Varje bön du tvekar, då säger de ignorera det. Så de har en helt egen lösning i fiqhböcker där de diskuterar personen som har problem med waswas och säger till honom, nej, du andra människor säger vi, bygg på det säkraste, men du som har lider av waswas säger nej. Be din bara som den är. Ignorera tvivlet. I wudu, tvekar du, ignorera. I salat, tvekar du, ignorera. I talaq, tvekar du, ignorera. Alla de här sakerna, du ska bara ignorera shaitans waswas helt och hållet. Det här är en av de bästa sätten att bli av med det här problemet. Varför? För att ju mer du lyssnar, desto värre blir det. Första, och sen efter ett tag, din religion blir svår. Alltså, låt oss säga exempelvis, varje gång du ska göra wudu, första gången du lyssnar, du gör om din wudu, andra gången, tredje gången, det blir bara värre, för att efter wudu kommer bönen, då börjar det problem med bönen. Efter ett tag du märker att där bönen och wudu ska ta 10-15 minuter, plötsligt det tar en halvtimme, tar det en timme, tar det 2 timmar. Vissa människor du ser, de stressar in i bönen för att shaitan inte ska hinna viska till dem så att de är inne i bönen. Jag har sett människor, subhanallah, jag har sett människor ibland, de säger Allahu Akbar 5-6 gånger i en och samma bön.
Det är jättesorgligt. Jag bad med en person när vi går ut från moskén. Han hade mycket waswas, mycket mycket visningar. Han sa, jag är muslim. Så att han lyssnade på mig. Jag bara, vad gjorde du där inne? Han bara, jag bad. Jag bara, till vem? Till Allah. Jag bara, då så, lägg av. Så han bara, okej, okay, förstår du? Du vet, du måste. Först, jag rekommenderar den här lektionen som vi pratade, för där går vi in i djupet, en timme, jag och Sheikh Abdallah Suid, den finns på Islamping nu, den heter
den måste
vi länkar till den. Sen att man går behandling om det behövs. Och det är det du säger, det finns ingenting annat än att man gör dua till Allah om skydd från det här och att man ignorerar. Religionen är inte så här. Att om du råkade någonting, ja khalas, du går ut i religionen. Nej, det är inte så. De här personerna måste ignorera. Och jag har märkt en sak. Börjar man svara
till det?
Till dem? Nej. Om en person frågar mig nu, som har waswas, jag gjorde wudu så som gills det. Och jag säger, ja, det gills. Samma fråga kommer jag få 100 gånger igen. Samma fråga, exakt. Musa, jag gjorde wudu den här gången. Det var inte lika blött på höger hand som vänster. Gills det? Ja. Om jag svarar igen och igen och igen. Därför jag har ju som regel på mina sociala medier. Jag svarar aldrig på waswas frågor. Jag säger till dem. Jag ser direkt. Jag märker. Av erfarenhet. Du ser när någon har waswas. Hur den frågar, ställer frågan. Och samma typ av frågor hela tiden. Och samma typ av waswas. För det går ju som sagt. Rening. Salat. Det är där det håller. Eller otro. Ja. Som någon sa till mig. Han hade sett en film. Så en skräck. Så när han blev rädd, han sa Allah! Så här. Sen tror han gått ut i islam. Jag sa, varför? Varför ska du gå ut i islam? Vadå, för att du sa Allah när du blev rädd? Alltså, vår religion, det krävs kunskap, Sadek. Folk behöver kunskap, må Allah vägleda oss. Alla ökar sig kunskap. Och man, som du sa, man måste ignorera.
Och den här approachen, Sheikh Musa var inne på, jag tänker, man kan kolla lektionen kanske för mer. Men just den här approachen vill jag kommentera. Folk kanske känner, ah, men du är fett hård mot dem. Eller du är fett taskig.
Måste man inte vara det gällande waswas?
Just när det kommer till waswas, det är en approach som de lärda har. Och den funkar. Vi lider med dem och som du sa, det är synd och det är tragiskt. Och vi önskar, vi gör dua för dem och önskar att de blir bättre. Men om vi vet att den här approachen funkar, det är klart vi använder den för att de ska bli bättre.
Såklart.
Är du med? Så i alla fall, som sagt, det finns den grejen. Och sen att man, speciellt om man lider av waswas hela tiden, eller det kommer hela tiden ofta, att man sysselsätter sig med annat.
Jag tror en faktor det är också det att många kanske tänker att Allah kommer inte förlåta mig. Förstår du? Jag tror det är typ att om inte jag gör rätt nu, om inte läser Al-Fatiha, min bön inte gick till, Allah kommer inte förlåta mig och det finns ett straff kanske bakom det. Därför måste jag vara på den säkra sidan, vilket blir den kanske ber i 40 minuter för att läsa rätt.
Men därför sa jag det här med kunskap. Personen måste lära sig om religionen. För då vet man att religionen fungerar inte ens på det här sättet. Allah behandlar inte människor på det här sättet. För några år sedan när jag var mer insatt i det här med waswas, nu svarar jag inte längre. Så ingen behöver skicka till mig efter det här programmet någon waswas-fråga. Och vissa tycker jag är taskig. Varför svarar du inte på waswas-frågan? Ja, för det kommer aldrig ta slut.
Nej, jag fattar.
För så jag har inte tid att ha relation med en person varje dag, 30 gånger per dag om dagen. Det fanns en tid innan sociala medier då jag hade med det här och jag hade lite mer tid till sånt. Och då gjorde jag en, ja, vad heter det, jag forskade nästan i ett år. Höll jag på med det här med WeSwash, vad säger, lärde, läste böcker, kollade fatawa, läste, lyssnade på lektioner. Och jag märkte att alla säger samma sak. Det måste ignoreras. Det var en person, det, jag minns en av de här berättelserna, hur en imam från förr, han går in och ska gå till bönen. Sen när han är på väg in i bönen, alltså i moskén, shaitan försöker lura honom att du har inte gjort vodå korrekt. Så han tänker, shaitan bryr sig inte om jag har vodå, om jag, min vodå ska vara korrekt eller inte. Varför kommer han till mig och säger, han går in och han ber, förstår du? Må Allah skydda oss alla, gör dua, vi måste göra dua för varandra.
Och... Amin. Må Allah skydda.
Amin, amin.
Amin, amin. Amin.
Vi får länka till det där avsnittet.
Ja, det är spretigt här, men vi får, jag tror avsnittet svarar på de frågorna som
jag tror
kan dyka upp.
Om vi fortsätter till nästa fråga, det är en fråga jag tror som ni får ganska ofta också. Och gills vodå, i och med att jag pratar om vodå så mycket, men gills vodå med akrylnaglar och lös ögonfransar?
jag säger Sadiq.
Alltså kolla, så här kortfattat. Ett krav för att wudun ska vara giltig är att vattnet ska vidröra alla de delarna som man ska tvätta under wudu. Det vill säga armar, händer, ansikt och så vidare. Och då pratar man även om naglarna, för naglarna är en del av handen, exempelvis i det här fallet. Eller att vattnet ska röra fransarna, de äkta fransarna, för att det är en del av ansiktet och ansiktet ska du tvätta. Så det betyder att när man har på sig lösögonfransar eller de här naglarna, vattnet når riktigt inte din riktiga nagel och din riktiga frans, så att säga. Och då betyder det att wudun gills inte. Och när wudun gills inte, bönen gills inte. Så att man måste vara noga med sådana här saker och veta att när jag gör wudu på det här sättet, min wudu blir felaktig på grund av de här sakerna jag precis nämnde.
Det här, ja, jag tänker vi borde kanske nämna lite mer kring det.
Hur menar du?
För folk kommer få akrylnaglar, det är de här fake naglarna.
Exakt, du kanske får
även om man har nagellack.
Ja, du menar så? Okay.
Även om man har nagellack, det måste tas bort om man ska göra wudu.
För det går inte.
Ja. Sen vad gäller fake naglar, det finns två diskussioner där. Ena är om det ens är tillåtet att ha på sig dem. Men det där är inte det de undrar över. Men vissa undrar över det ibland. Många lärde har sagt att man får inte ens ha dem. Men nu vi pratar om wudu, det gills inte på dem, som du nämnde. Vad gäller lös ögonfransar, jag har kollat, faktiskt undersökt jättemycket där. För det var kanske bland de topp 5 mest ställda frågorna jag fått i förra året. Förra året, kring just lös ögonfransar och wudu. Så är det en forskning, kolla vad lärda nämner från öst till väst, olika språk, olika lärosäten. Alla typ var överens om att wudu inte gills.
Nej.
För de lärda säger att vatten når inte igenom när du gör de här lösögon, när du har bygger fransar som de säger, eller har lösögonfransar. Så jag ringde en som gör lösögonfransar, som bygger de här fransarna. Och frågade, når vatten? Du gör ju fransarna.
Exakt.
Och den här personen sa att den inte gör det. Men det beror på vem som gör dem. Någon gång kan det göra, ibland gör det inte.
Men det kan vara osäkert också.
Det kan, då är det osäkert.
Exakt.
Du kan ju inte vara 50-50. Ska jag chansa på min wudu gills eller inte? Så det här är ändå ett råd till alla systrar där ute. Reflektera noga kring de här frågorna. För det har med din wudu att göra. Och det har med din bön att göra.
Exakt.
Är det värt? För att du ska lösa ögonfransar. Är det värt att din wudu inte gills? För att du ska lösa naglar. För att du ska ha nagellack. Inte kunna göra din salat till Allah. Syftet med varför vi finns. Så. Nej, jag kommer ihåg. Jag forskade runt jättemycket. Jag kollade olika rättsskolor. Alla lärosäten. Försökte hitta. Hur har de tolkat just det här med lös ögonfransar. Och wudu. Ja. Och tyvärr. Alltså det är problematiskt. Så jag hoppas att alla systrar där ute. Kan reflektera kring den här frågan. Väldigt mycket. Just kring ens tvagning. Och ens
Vad är viktigast egentligen?
De vet vad som är viktigast.
Exakt,
men det handlar om att
fråga.
Prioritera här.
Exakt. Zakra khairan. Nästa fråga. Det fick mig att tänka lite på innan jag blev praktiserad. Och jag tror många länder följer det här. Det är, eller inte länder, men människor generellt följer det. Det har jag hört jättemycket om min barndom och så, att till exempel bryts, eller att din wudu bryts ifall kanske en kvinna rör dig och så vice versa. Så frågan blir ju då uppenbarligen, bryts din wudu av att röra motsatta könet?
Det här är kanske den vanligaste frågan jag får.
Du, ja.
För att det har lite med också, alltså, de kända rättsskolorna att göra. För många av de kända rättsskolorna, eller en del av dem, har den åsikten att om en kvinna eller en någon från det motsatta könet rör dig utan skynk eller någonting, så bryts din wudu. Är du med? Vissa lägger lite krav och vissa bara sådär. Exempelvis den rättsskolan jag själv tillskriver mig, chef i rättsskolan, säger att om någon från det motsatta könet rör dig hud mot hud, så bryts din wudu. Den här är väldigt känt hos Shafi'iyya. Och det intressanta är, det är jätteintressant, för att ibland folk känner inte till att det här är Shafi'iyyas åsikt. Imam Shafi'i själv hade kanske lite hårdare åsikt i den här frågan, där han säger vad, även om du skulle vara någon från dina maharim. Så Shafi'i är skolan som helhet, som allmän.
Så även om du skulle vara din fru?
Din fru, din mamma, din syster. Imam Shafi'i säger nej, bryt ni wudu. Och det här var den senare åsikten där Imam Shafi'i blev typ hårdare i den frågan. Och det här är ändå ett intressant exempel på hur det kan skilja sig i en och samma rättsskola. Al-muhim. Sen finns det den andra åsikten, är att det inte bryter. Det betyder inte heller att det är tillåtet kanske att göra det om det är en främmande person, om det är en person du inte är släkt med eller mahram till. Men det bryter inte emot, och de säger det är inte riktigt så det funkar. Så vad är kruxet här, eller vad är problemet, om man säger så? Problemet, eller problem kanske är fel ord, men det finns en vers i Koranen, awla mastumun nisa, om ni vidrör kvinnorna. Och nu har de olika lärda tolkat den här versen på olika sätt. Om ni i surat al-Ma'ida. Vissa lärda tolkar vidrörelse som röra, beröring. Om ni berör kvinnorna, det vill säga det här är en beröring, jag rör nu min egen hand exempelvis. Men jag säger så för jag vet att det är folk som lyssnar på Spotify. Men jag rör min hand just nu. Och en sån här grej faller in på versen och då bryts wudun, för att den är beröring bara. Adi. Vissa andra lärda tolkar det på ett annat sätt, och de säger att det inte är en beröring här som förstås som ni har förstått det, yani ya ma'shar al-ulama, utan de säger det som menas med versen, hur vi tolkar versen, är att beröring här har med samlag att göra. Har med samlag att göra. Och då betyder det vad? Att det betyder att ens wudu bryts, och vilket är självklart, men man måste även göra ghusl, vilket nämns i fiqhböcker. Men versen pratar om den här sortens beröring. Och inte beröring där du bara rör en kvinna. Så det är de här två tolkningarna som de lärde har utgått ifrån i princip, i grund och botten. Och varför den här frågan ställs till just mig, för att många somalier och även kanske många kurder som har tillskrivit sig Shafi'i i skolan kanske har lärt sig så här från hemmet, att det bryter ens wudu. Och jag kommer inte säga här att ena åsikten är mer korrekt än den andra, utan följ de vars kunskap, som vi sa innan i fiqh-avsnittet, att följ de vars kunskap du litar på. Och jag personligen, jag kan säga rakt ärligt att jag följer den åsikten där den inte bryter. Och jag tror Sheikh Musa också gör nu, jag sitter lite på spotlight. Men som sagt, följ den åsikten vars lärda du litar på, de du litar på, de i närheten. Och sen gör inte många gör en stor grej av det här.
Fördjupning.
Jag ska vara ärlig. Många kanske hör det här från mig eller från Sheikh Musa i olika föreläsningar. Och vad gör de? De går hem och säger nej. Sadaq, han sa det bryter inte ens wudu. Och jag ska göra kaos hemma och tjafsa. Och de har kanske haft det här sättet i flera år. Kanske sen innan man född. Eller hon var född. Är du med? Och det blir värsta frågan i huset, där det ska bli så här lite spänt i huset på grund av en fiqh-fråga. Den här frågan inte, alltså det är inte värt, utan relationen med föräldrarna. Och även ifall föräldrarna typ säger men jag vill att du har den åsikten med min son eller min dotter, kör på det, det är ingen fara.
Jag tror jag kan känna igen mig i just de sakerna, när man kanske blir praktiserande i början och man börjar ifrågasätta allt och alla runt omkring och att alla har fattat allting fel egentligen. Ska jag vara ärlig, det nu jag fick ett svar på att det finns en annan åsikt. Förstår du, att du kan
brytas.
Men jag tror när man är ny praktiserande, som du också nämnt, man lyssnar på någon reminder, någon föreläsare, och man börjar ifrågasätta de första sina föräldrar. Men allt ni har gjort är fel egentligen.
Ni kan ingenting om islam.
Ni kan ingenting. Och de säger typ, du börjar be igår. Vem är du? Så att, det var ett bra klargörande faktiskt.
Jag tänkte nämna, när du nämnde att det här med ghusl. det kanske vissa faktiskt, jag får ofta en fråga vad russel är för någonting, hur man gör russel. Och det finns en video med Dr. Abdallah Swede, en gammal, men den finns. Den, hur utför man russel?
Ja. I böneboken också.
I böneboken
finns också hur man utför
russel. Som finns på Islam.news pdf-sektion. Och sen på YouTube, hur utför man russel, den större rituella tvagningen. Så man kan kolla där, inshallah. Vi kanske kan länka också till
inshallah.
Jag hoppas vi gör det, för vi brukar ofta säga att vi länkar så folk kan skriva.
Men alltså, vi kan säga så här också, att om det är någon som inte hängde med någonting vi ser i ett av våra avsnitt, något ord kanske, någon fras, någon mening, eller en ett ämne, en fråga som vi pratar om det är någon som inte riktigt begrepp, vad menade ni egentligen? Ingen fara att kontakta oss på sociala medier. Precis. Kontakta Islampodden på Instagram och fråga om just det här ämnet.
Ja.
Inga problem alls. Vi är där för folket.
Det stämmer 100%. Så nästa fråga blir då, som har kommit. Och det är så här, ifall man går på toa och råkar komma åt sina AirPods. Och via dina AirPods så kan du spela upp olika saker. Men i det fallet så råkar personen spela upp Koran. Och han befinner sig, eller hon befinner sig, i toan. Kan du förklara då lite mer vad jag vet inte vad är domen, men...
Ja, det kan hända vanligt, alltså, även utan AirPods. Telefon sätts på,
precis,
man råkar...
Precis. Är det någonting som är haram, eller...
Jag kan förstå en person som undrar det där. Jätterelevant fråga. Han är inne i toaletten, eller hon är inne i toaletten, och helt plötsligt, kanske med mobilen, eller så dyker Koran upp, och... Grejen är, alhamdulillah, vår religion, det är barmhärtighetens religion. Den är så... Alltså, Allah är så barmhärtig att såna här saker, när folk råkar göra någonting, råkar hamna i misstag, man är ursäktad. Man straffas inte för det.
Nej.
Och det är ändå, när man lär känna Allah, då vet man att Allah straffar inte för såna här saker. Men det finns också en hadith om det. Att mitt samfund, som profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt i Sunan Ibn Majah, att mitt samfund, Allah har översett mitt samfund för deras misstag och när de har gjort någonting av glömska, eller när de tvingas till någonting.
Mm.
Ja. Någon tvingade dig att göra det där. Du blev med tvång.
Du vill inte.
Förstår du? Mm. Kanske, låt oss säga någon, han får en pistol mot huvudet och de säger till honom, du ska göra så. Han vill inte. Det är fel att göra de här grejerna. Han vill inte ens
mot
göra
hans
det.
Vilja.
Mot hans vilja. Mm. Och även för deras misstag. Mm. När någon gör någonting av misstag eller glömska. Titta till exempel när någon har glömt att be bönen. Blir han straffad? Hamnar han i helvetet?
Mm.
Nej. När ska han be? Så fort han kommer på. Exakt. Samma sak när en person råkar göra ett sånt här misstag. Det var inte meningen. Jag går in i toa. Jag gjorde så här på örat. Oj, Koran kom på. Stänger av.
Mm.
Man är ursäktad.
Mm.
Ja. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Att... Hur översätter man det?
Och Allah ställer oss inte
till svars för det som vi om vi har glömt eller råkat göra fel.
Det finns ju en autentisk hadith i Sahih Muslim där Allah besvarar den duan där Allah subhanahu wa ta'ala säger qad fa'al. Jag har gjort det.
Allah är barakfikt på min det. Så alhamdulillah, det gäller inte bara nu den här AirPods, det kan gälla andra saker också.
Just man ibland fajr-bönen, ibland folk kanske har lagt till sent eller någonting och de missar den.
Nej, vänta. Det där är en annan diskussion. Han sover 10 minuter innan fajr, helt död.
Nej, men inte så, men till exempel en person har kanske jättesvårt att vakna. Han lägger sig bra tid och allting. Men planering av
personen har lagt sina alarm, gjort sitt bästa, försov sig, han ber eller hon ber när personen vaknar.
Precis.
Absolut. Ursäktad.
Inte att man säger det. 10 minuter innan.
Sådär, han är uppe hela natten, kollar på någonting, sen han somnar, sådär, sen han säger, jag vaknade inte.
Sen också, jag tror det är just fajr-frågan, man måste känna sig själv. Att, okej, jag har svårt med alarm. Även om jag
vi kommer komma till det. Det är en av frågorna. Just det med, men vi kan direkt hoppa in i den. Och då är den frågan då kopplad till det vi har pratat om. Ifall man har svårt att vakna upp till fajr, har ni då bra tips och råd kring hur man ska vakna upp till fajr? Själva, hur planerar man liksom?
Hur man planerar att vakna till fajr.
Har du bra.
Jag har några tips. Det är ganska individuellt och det är inte så svårt.
Nej.
Om du sover någorlunda bra tid, alltså i förhållande till fajrbönen. Låt oss säga att du sover några timmar innan fajr.
Mm.
Och ställer 5-6 alarm. Mm. Inte ett alarm, 5-6 alarm. Och inte att du har mobilen precis bredvid örat. Utan lite längre bort, så att du måste kanske ställa dig upp. Och att du sover med det som jag hittar på ett ord här. Men typ det här, med ett fajrhjärta. Du går och lägger dig med att du vill vakna till fajr.
Hashtag fajrhjärta.
Förstår du? Ah, inte den här, jag lägger mig. Jag lägger alarm. Om jag vaknar, jag vaknar. Ja. Och jag är ändå ursäktad. Nej. Du ska gå och lägga dig med avsikt att du vill vakna till fajr.
Får inte man belöning för det också?
Du får belöning när du gör...
Det var exakt det jag tänkte lägga till. För jag, du vet, när jag var yngre nu, flera år sedan. Jag var den där modet. Om jag vaknar, shallah, jag vaknar. Men... På riktigt alltså, jag trodde det var bara en grej jag hade hittat på mitt eget huvud. När han nämnde det, jag blev så här, vad sjukt. För sen, när du ändrar den här mindseten, jag kallar det mindset, inte på det, men mindset. Jag ska vakna, det är ingen snack om den saken. Jag ska vakna och be. Och du lägger dig med den inställningen, wallah, du gör en riktig förändring. Och folk kanske, det är sjukt att vi har båda nämnt den och separat. Exakt. För att folk kanske tänker, nej men vadå, vad är skillnaden om jag lägger den mindseten eller om jag vaknar, wallah, du gör en stor skillnad i det. Även som sömnmässigt, du känner att okej, jag ska vakna till någonting som är extremt viktigt.
Exakt.
Och därför hela kroppen är förberedd på att vakna till fajr. Och jag själv kände en stor förändring när det gäller att vakna till fajr. Just den grejen.
Det handlar lite om din mindset generellt. Om du till exempel nu går, vaknar med och tänker allt är keft bara idag. Din dag kommer vara fett keft. Men om du vaknar upp och tänker idag jag ska köra 110 och allting. Så jag tror det finns.
Om personen vet att klockan 5:39 jag har 1 miljon som står på spel.
Om vakna.
Kommer vakna. Lita på mig. När folk ska resa iväg. De vaknar.
Ja.
Varför när det är fajr? För att ibland man glömmer belöningen 100%. Som väntar.
Exakt.
Och man glömmer konsekvensen. Kolla. När det gäller flyg. Vi vet att belöningen. Jag kommer åka till ett annat land. Det är det som är det goda. Jag måste vakna.
Du är 3 timmar innan. Du har packat väskorna.
Och jag vet konsekvensen av att missa flyget. Exakt. Det vill man inte göra.
Nej.
Och det är så mycket ett viktigt prov, en jobbintervju. Fajr, om inte man har den där mindseten till fajr, då kommer det vara det. Jag hade 10 alarm och alla jag vaknade inte. Du ville knappt vakna. Du hade inte ens ett fajrhjärta, förstår du? Gå och lägg dig med att du vill vakna och förstå konsekvensen och katastrofala alltså konsekvenser med att inte be.
Exakt.
Och att strunta i bönen.
Exakt.
Och vad heter det, belöningen i att be. Och att man ska be 5 gånger om dagen. Och fajr är... Fajr, det är inte så att det viktiga är att jag bedor Asr, Maghrib, sen fajr 50-50.
Nej.
Allah är ghafur och rahim. Allah är förlåtande.
Nej, det är så här 4 av 5 jag fick,
alhamdulillah. Jag ber på morgonen när jag går till skolan. Det passar det med schema. Okej, nu, alhamdulillah. Det funkar just nu som vi spelar in det här avsnittet. Det är vinter och man har på sig att be fajr ända fram till typ 8 i Stockholm i alla fall. Ja. Okej, men generellt, gå och lägg dig för att om du kan till och med vakna lite innan fajr för att be nattbönen, ännu bättre. Och så ber du nattbön 2-3 raka, kanske 3 raka med witter och sådär. Och sen ber du fajr.
Mm.
Bästa som finns. Det här är några korta tips. Men är man uppe hela natten, gamer, Netflix, det ena, det andra. Och sen man lägger 2-3 alarm, ganska också inte så hög volym på alarmet. Och ska vakna till fajr. Nej, det kommer bli svårt. Sen man har suttit kanske ätit någonting, man blir tung innan man lägger sig.
Exakt.
Nej man, gå, sov med ett fajrhjärta, kom ihåg belöningen, stora belöningen med att be, konsekvensen av att inte be. Och vad heter det, se till att, planera din sömn bättre kring fajr. Absolut. Och om du vet att du är en nattmänniska som har svårt att sova om nätterna, kanske jobba natt eller någonting. Okej, se då till att du har så mycket alarm och du har på ett visst sätt att du kommer vakna av att bli störd, yani, och vakna till fajrbönen.
En grej också, jag tror det är bra att man känner sig själv. Alarm är alltid bra, absolut. Men vissa människor, qaddar Allah, alltså Allah bestämmer och gör han det han vill. Men de vaknar inte. Lägg 10 alarm, lägg 20 alarm, de vaknar inte. Hela huset är vaket, men han är inte vaken. Lägg i ben och väcker dig, i sådana fall.
Ja, alltså om du bor i ett hem med andra människor, de ska hjälpa varandra.
Man ska hjälpa varandra. Och som sagt, vissa människor vaknar aldrig av alarm, men du måste...
Sen också för den som hjälper, det är ju värsta belöning. Du väcker ju personen till att be. Så det kan också vara morot för kanske någon som tänker.
Man ska hjälpa varandra. Exakt. Vakna till fajr.
Tamam. I det avsnittet som vi spelar i nu, så har ni nämnt flera gånger profeten, och sen har vi sagt efter sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu alaihi wasallam.
Exakt. Och och en fråga som är ganska relevant som också har kommit, det är att om man hör någon nämna Allahs namn, ska man säga någonting efter, så som vi ser profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Säger man någonting när man hör namnet Allah?
Vad jag vet, jag har kollat upp det här tidigare, och du kan rätta mig om jag fel, Sadiq, så finns det ingenting bekräftat att man måste säga någonting efter man hör Allahs namn. Låt oss säga att du nu pratar om Allah. Mm. Att jag måste varje gång till exempel säga subhanahu wa ta'ala, jalla jalalu, eller du vet, liknande fraser som jag kan säga när jag nämner Allahs namn. Som till exempel om jag nu vill nämna Allah, jag kan säga Allah subhanahu wa ta'ala säger, Allah jalla jalalu säger, och så vidare. Allah azza wa jall. Det här är fraser som man kan säga själv när man har nämnt Allahs namn. Men att jag ska säga det i samband med att du nämner Allahs namn, så som vi gör med, i samband med profetens namn. Alltså. Nej, alaihi salatu wassalam. Och det finns ju just kring sallallahu alaihi wasallam finns det jättemycket hadiser om att man ska säga det. Man ska sända frid och välsignelser. Man ska be Allah hylla och välsigna profeten alaihi salatu wassalam. Och ibland jag råkar säga... och folk har kritiserat mig för det. De har rätt. Jag säger jättesnabbt. Sallallahu alaihi wasallam. Jag säger så snabbt att man hör inte vad jag säger riktigt. Nej, behövs inte. Man kan säga i lugn och ro. Alaihi salatu
wasallam. Sen skillnaden här är väl att också, om jag får hoppa in. Allah subhanahu wa ta'ala, vi lovordar honom när vi säger de här orden.
Mm.
Men för profeten sallallahu alaihi wasallam att säga sallallahu alaihi wasallam är en form av dua.
Mm.
Det är skillnaden här.
Jag märker, du också ibland, du brukar säga
Ja, snabbt. Jag får också samma kritik. men att säga sallallahu alaihi wasallam, det är en form av dua. Det är att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att sända frid och välsignelser. Dua lahu bithana'i fil mala'i al-a'la, som du nämns i den återberättningen. Att vi åkallar Allah att hylla honom i hans sällskap, det vill bland änglarna.
Det finns en bok, vad heter boken?
Det finns många böcker.
Nej, den som handlar om att sända...
Ibn
al-Qayyims bok.
Jalal al-Afham.
Jalal al-Afham.
Jalal al-Afham.
Och den finns... osäker. Ja. Men den finns på Islam.nu. Sheikh Abdu, du har gått igenom den på Islam.nu. Delar från den i alla fall. Och jag råder folk att lyssna på
den. Den är jättefin.
Det handlar om dygden om att sända salat över profeten alaihi salatu wassalam. Så vi får ta med oss det att man ska inte säga så snabbt att man inte ens hör sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam.
Jag tror det kan bli som rutin ibland också för många att bara säga det.
Alltså jag har en syra-lektion som jag har passat för tillfället, men alltså under den syra-lektion det blir många gånger man säger sallallahu alaihi wasallam. Så efter ett tag det blir nästan
det
som
att... Det märkte jag när jag läste den förseglade nektan och att tänkte en bok på typ flera hundra sidor varje gång du med en profet Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam.
Det märkte också.
Men det är bra att nämna så att inte folk tror att det är obligatoriskt varenda gång man hör. Nej. Men om du sitter i en sittning som de lärde har nämnt, åtminstone en gång du ska sända salat över profeten om han nämns alaihi salatu.
Du brukar påminna dig faktiskt under dina khutbas. Du brukar säga, säg salat alaihi salam.
Under khutban?
Ja, när du har khutba och pratat om profeten alaihi salam.
Alaihi salatu salam.
Du brukar påminna
dig. Salat ala nabi. Det är från, vi säger så i vårt land.
Många länder så också.
Hela tiden. Och till och med man säger när det inte ens ska säga. Till exempel du frågar någon, ursäkta, vad ligger vägen till? Du frågar något helt annat. För, innan han ska svara, han säger först salat ala nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Sen han fortsätter prata. Eller när det är tjafs. Salat ala nabi först. Alla säger, och jag lovar.
Någon är arg också.
Hur arga de än har varit, folk de stannar upp. Sallallahu alaihi wasallam.
Innan någon tror att det är det man ska göra egentligen vid konflikter, man ska egentligen säga udu billah. Det är bra att veta så att inte så att någon tänker okej, men det är så här man ska göra. Men
jag tror det har blivit som en
och när man glömmer någonting ska man nämna Allahs namn.
Exakt.
Egentligen när man glömmer någonting man nämner Allahs namn. Folk har sina, vad ska jag säga, traditioner.
Yes. All right. Tidigare så pratade vi om TikTok, sociala medier och sånt. Och där sprids det jättemycket olika informationer. Allt och alla kan sätta på en energi i bakgrunden. Lägger upp en bakgrund som är green screen, att de befinner sig i haram och de kommer med en färg där rå. Den här hadisen ser så, den här hadisen ser så. Och jag tror som just som ung, när man kanske börjar praktisera, det kan vara svårt att navigera. Vem lyssnar jag på, vem lyssnar jag inte på? För att man tänker, man kanske tänker det är islam. Folk vill väl, alla pratar sanningen. Mm. Och just det här leder oss till nästa fråga. Hur ska man veta vilka föreläsare man ska lyssna på när man praktiserar? Eller generellt inom islam?
Ja, sådär. Det här är en jätteviktig fråga tycker jag. För att ibland, alltså, så som du precis beskrev, att nu, det handlar bara om att, alltså, du behöver inte någon som säger till dig, du får undervisa, du får inte undervisa. Utan det handlar bara om att, har jag rätt utrustning för en YouTube-kanal? Om jag har det, bismillah ala barakatillah, jag kan göra vad jag vill. Och det är så det har lite blivit ibland. Och det är lite tragiskt för att det betyder att någon som inte är kvalificerad kan börja uttala sig om islam. Vilket vi absolut inte vill ha, för att det är en av de viktigaste sakerna när det kommer till att yttra sig om islam är vad? Kunskap. Mm. Så det är där jag skulle be personen börja kolla först. Varför ska du lyssna på den här personen?
Mm.
Vad är det som gör den här personen kvalificerad?
Mm.
Vad vet du om hans utbildning?
Mm.
Vad vet du om hans studier som imam?
Mm.
Vem har han studerat hos? Mm. Vart har han varit? Jag säger inte att man måste vara på ett visst ställe i världen. Mm. Och resten av världen har ingen talan alls. Om inte du har pluggat exempelvis i Medina. Då du kört. Ja, nej, det är inte så. Men du måste ändå ha pluggat någonstans.
Exakt.
Du måste ändå satt in dina år, satt in dina timmar, gjort lite harakat. Vem är det som intygar? Och det här är en viktig grej. Och det här är något som glöms bort idag.
Mm.
Men har alltid funnits med hos imamerna från förr. Det måste finnas någon som intygar och säger att men du är bra, du måste föreläsa, du gör ett bra jobb och så vidare. Någon som säger till dig att du ska ta steget in till den här världen och börja lära ut om islam. Jag kan bara ta ett exempel. Imam Malik, som är ändå Imam Malik.
Mm.
Han sa att han hade ungefär 70 av sina lärare som rådgav han att börja undervisa innan han undervisade. Den här delen är ganska känd hos Imam Malik.
Mm.
Men det finns en del som jag har läst i vissa böcker där då han frågas typ, men vad händer om någon hade sagt till dig, du hade inte? Han säger, då hade jag inte läst. Det är ändå ett stort uttalande att han med sin kunskap säger, jag hade inte lärt ut.
Kan jag kontra med lite grejer?
Absolut.
När du sa så här att en person lyssnar på någon och han ska först ta reda på varför ska han lyssna på honom, vad han studerat, då kanske han ser en sak som jag själv har hört. Men vadå, han nämner bara Koran och hadis. Har du inte hört det där?
Jätteofta.
Han nämner bara Koran och hadis. Vad är felet? Varför kan du säga att han har fel? Han nämner bara Koran och hadis.
Antingen du är i den nivån av kunskap att du kan utvärdera det han säger. Du är på den nivån att du kan veta vart han säger rätt och vart han säger fel. Och då du behöver inte lyssna på honom.
Exakt.
Eller du behöver inte fråga mig om man kan lyssna på honom.
Ja.
Är du med? Men oftast det är inte så är inte fallet. Utan du vill dra nytta, du vill lära dig. Och då är du inte i det tillståndet, den stadien att du ska kunna säga att han är bra att lyssna på. Du behöver någon som förklarar till dig, är han bra eller inte?
Mm.
Och sen nummer två, Malaysia, men du kan inte bara komma undan med en så här, han vad heter det?
Han
nämner bara Koran hadith. Varför? För att det är något som i princip alla gör, men folk tolkar på fel sätt. Quran och hadith. Quran har blivit feltolkad i islams historia. Det är inte nytt, eller hur? Hadith har också blivit feltolkad i islams historia. Yani när profeten sallallahu alaihi wasallam beskriver när han beskriver en av de värsta sekterna vi har haft i islams historia, Khawarij. Han säger yaqra'un al-Quran. De reciterar Koranen. Vart har de gått snett? Det är förståelsen.
Exakt.
Så att bara ha det som ett kriterium eller bara ha det, så fort någon nämner en hadith, han är bäst i världen och man ska lyssna på honom, det är helt felaktigt.
Men jag tänker så här, du nämnde en punkt här om Imam Malik, lektioner, kunskap, men det är inte alla kanske inte går in så där djupt och pratar om islam. Vissa bara delar med sig av någonting.
Det finns ju på sociala medier typ så här hadith of the day, och sen han pratar, sen han går någonstans och sen säger han typ en hadith bara.
Absolut,
och sen typ
men nu vi pratar om föreläsare.
Exakt.
Men sådana personer även där, om det bara så här typ, okej, det är en hadith och den står i Bukhari och personen skriver källan och så vidare, i allmänhet de är pålitliga, men det är inte alltid så det är, om vi ska vara ärliga. Någon lägger upp en hadith, det finns inte ens källa. Så varför, de skriver DM till Sheikh Musa, bro, vad är den här hadithen? Han spenderar 2 timmar och kollar upp den är svag. Han säger till han, den är svag. Är det inte så det brukar ske? Nu har folk ändå blivit bra med terbia, med en viss uppfostring, att man börjar fråga om källor. Förut, man brydde sig inte om det stod Bukhari eller inte.
Nej.
Eller hur? Men som sagt, i allmänhet, om det är så här en hadith, där han så här säger den här hadithen och nämner källan och man kan gå tillbaka till källan och verifiera. Det där är inte att man tar kunskap. Det där är att man tar en hadith från en person som är verifierad, som man hittar källan till, absolut. Det är en skillnad lite grann från det och att typ personen har en lektion på 20 minuter, 30 minuter, exakt, lär ut kunskap, säger ni ska förstå de här sakerna på det här sättet. Här,
du måste
vara försiktig.
Du måste veta vem du lyssnar
på. Ja, absolut. Så det var det, att kolla om personen är kvalificerad. Sen också en grej jag vill påpeka som jag känner är viktigt är att om du har folk som är pålitliga som du lyssnar på i din närhet, känn ingen press att du ska hitta en ny föreläsare varje dag eller varje vecka eller varje år. Ah, nu jag hittade den här, kan jag lyssna på honom? För jag känner också att det där är lite av en, kan man säga trend, jag vet inte. Men exempelvis, någon frågar mig, den här killen, han är bra. Ja, mashallah, han är bra, lyssna på honom. Det går ett halvår, det ska komma en ny kille, är han bra? Och sen, det blir som att man hela tiden hoppar till en ny föreläsare.
Jag tänker, det är på grund av sociala medier. Folk scrollar runt. Det kommer fullt med folk som ser ut så här, som oss till exempel, föreläser. Eller hur? Alltså, det är ju så.
Jag har fått också för frågan, typ, bror, är det här haram? Det här halal? Det är lite skägg och man bilder så.
Efter Hastivets avsnitt.
Bror, är det här haram eller halal?
Förstår? Alltså, i life of scrolling, yani man scrollar runt, om det heter den så på engelska. Yani, i livet av scrollande, det dyker upp massa. Och ibland man fastnar vid vissa, de pratar på ett grymt sätt, då undrar man, kan jag lyssna på honom? Jag tycker att frågan är väldigt komplex för att om man säger, kolla vad han har studerat. Låt oss säga nu att han har studerat på en plats som är bra. Det betyder inte alltid att han är bra.
Han är bra, absolut, absolut.
Förstår du? Till exempel, vi studerade i Medina. Det är 10 000 euro under tiden vi studerar. Betyder att vi alla är likadana och tror likadant?
Nej.
Förstår du? Det är ändå individer. Så vad är det för råd?
Som jag sa innan, alltså kolla, det finns ingen så här, du ska göra ABC och det kommer funka i alla lägen. 100%, det kommer inte finnas. Ett, som jag sa innan, att de här sakerna jag säger, det är bara typ hänvisningar. Okej, hur ska du exkludera en person automatiskt? Okej, du vet inte vart han har studerat, ingenting om honom, ingenting, du kan inte hitta någonting. Kallas då, med största sannolikhet, du ska inte lyssna på en sån människa, för du kan inte ens verifiera det han kommer med. Okej, låt oss säga, men du hittar, han har pluggat i Medina, eller han har pluggat i Mekka, eller han har pluggat i Egypten, eller i Yemen kanske inte är.
Somalia.
Ja, Somalia. Nästa steg är att ta reda på mer. Alltså, men någon kanske tänker, men hur ska jag göra det här? Men någon kanske tänker, hur ska jag typ ta reda på all information om honom? Låt säga exempelvis, det är någon i England. Jag känner ingen som känner honom. Eller jag kan inte veta på något sätt vad han lär ut eller vad som är verifierat. Och om jag frågar Sadiq vet inte heller. Om jag frågar Sheikh Musa vet inte heller. Här, jag personligen, och Sheikh Musa kanske tänker jag helt fel, men säkra för det osäkra. Som jag sa innan, du måste inte lyssna på honom. Och grunden i islam egentligen, om man ska vara helt fyrkantig, det är att du lyssnar inte förrän du vet om han är pålitlig att lyssna på.
Men bror, går inte lite tillbaka till generellt saker och ting, att du ska vara källkritisk på det du lyssnar på.
Absolut.
Jag personligen, jag har alltid en utgångspunkt. Och det är till exempel så här, om jag är sjuk och jag träffar en läkare, eller en som säger att han är läkare, och jag träffar han utanför min gård. Och han säger till mig, ta den här antibiotikan, ta det. Kommer jag lyssna på han? Nej. För att han befinner sig, jag vet ingenting om han. Jag vet om han är utbildad egentligen, om han kanske bara är, har lärt sig på ett annat sätt. Så det brukar alltid ha det som utgångspunkt. Vem tar jag information ifrån? Och man vill alltid veta vem är personen.
100%.
Bakom. Det är
personen. Sen en grej som så typ lite blir undantaget i de här fallen är en person som har blivit så känd för sin kunskap att alla vet vem det är.
Exakt.
Alla vet, och det här pratas om i ilm al-hadith också, i hadith-lära, att när en person når ett visst stadie där du vet vem den här personen är. Alla vet vem det är. Men du har inte kanske hittat någon som säger att han är bra. Det är inte det som är kriteriet lite grann. Utan han är så känd för sin kunskap att han är referenspunkt exempelvis för umman, och folk går tillbaka till hans lärdomar och
hänvisar
till honom. Exakt. Här, du behöver inte kanske vara så noggrann. Sen sista punkten, jag ska släppa in Sheikh Musa alldeles strax. Sista punkten jag vill bara påpeka är att här också det finns en viss grej som man ska vara försiktig med. Vad är det? Vissa människor kallar till fel saker, absolut. Men å andra sidan, det finns vissa människor som överdriver. Är du med? han kanske, personen vi pratar om, låt oss säga vi pratar om det här, bara för ett exempel. Låt oss säga du är en bra person och du kallar till bra saker och så vidare, men du har gjort ett fel någonstans, något Instagram inlägg, något YouTube klipp, någonting.
Och de baserar
och
allt
då
på
man
det.
Ska inte lyssna på det för 5 öre. Du, ja, du, det är lite cancelkultur. Exakt. Och man ska inte lyssna på det för 5 öre. Cancel. Det här är också fel.
Det är fel.
Alltså, vem av oss gör inte misstag? Vem av oss felar inte? Speciellt många som gör, kallar till islam i väst, i västvärlden. Som man kanske lär sig islam i en hög ålder eller äldre. Eller inte kanske växt upp. Eller kanske till och med var icke-muslimer en gång i sina liv och sen konverterat. Så att fel kommer alltid finnas. Mm. Jag gör fel. Sheikh Musa gör fel. Alla vi som kallar till islam kommer göra något snedsteg, något fel här, något litet misstag där. Så man ska inte heller ha det tänket, det här överdrivna att
ett fel.
Och det är det som man känner ibland lite grann. Och det är därför jag förstår att folk kanske inte pallar med att fråga varför. För någon kommer gräva upp någon så här, ett YouTube-klipp från 2010 och där han sa fel och därför du ska inte lyssna på honom och han har inte ångrat sig. Och du vet, så här, du vet, göra det väldigt fyrkantigt och väldigt snävt att plötsligt du är väldigt instängd som person, du kan inte lyssna på någon. Och det här är också fel och det är överdrivet helt och hållet åt andra hållet.
Det var någon som...
vad heter det? Jag ville lägga till en grej till det här med att vem ska man lyssna på och inte lyssna på. Det är också väldigt individuellt.
Mm.
Om en nybörjare frågar mig, till exempel. Jag ska vara helt ärlig, om en person i Sverige frågar mig, vem ska jag lyssna på här i Sverige? Jag brukar säga att göra det enkelt för honom. Vet du vad? Islam.nu, det är en välkänd hemsida. Sveriges största hemsida, vad jag vet om islam. Har väldigt många utbildade föreläsare. Lyssna på dem. Och jag kollar lite nivån på personen. Och sen jag försöker dirigera personen också till rätt föreläsare som kanske pratar på ett sätt som är enkelt för den här personen. Jag skräddarsyr ofta för folk. Om någon har en lite högre nivå, jag visar, okej, kan du arabiska? Wow! Då, lyssna på de här. Kan du engelska? Är du bra på engelska? Då finns de här. Och mycket är väldigt individuellt. Men jag säger alltid till folk att man ska försöka titta också att personen har sund förståelse, sund troslära, inte lär ut innovationer och saker som är fel i vår religion. Absolut. Men det här kräver då att den här personen som inte vet, frågar någon som vet. Frågar någon som har kunskap. Och vi är alltid, jag är ofta tillgänglig, Saad är tillgänglig, Sheikh Abdallah Swedi är tillgänglig, folk är tillgängliga att svara på de här frågorna. Inshallah, via sociala medier. Och
så till alla 1000 följare, vill ni ha skräddarsytt program, kontakta med din adress. Alla ska vilja skriva till Musa, jag vill ha skräddarsytt program. Nej.
PT inom Dawa. Men det är en svår fråga, jag ska vara ärlig. Det är väldigt svårt och därför jag har ingen lektion där jag säger offentligt de här ska ni lyssna, de här ska ni inte lyssna på, de här ska ni lyssna på. Nej, det är väldigt individuellt.
Och det här är en viktig disclaimer också. Vad, när jag säger exempel, låt oss säga exempel, jag säger lyssna på, nu jag tar det som exempel igen, men lyssna på Hasti, han har bra föreläsning, jag lyssnar på honom. Betyder att jag håller med varenda grej han har sagt i alla sina föreläsningar? Tänk om man har 100 föreläsningar på YouTube. Jag har personligt, men jag gör en helhetsbedömning. Betyder det att jag garanterar att alla hans framtida föreläsningar kommer vara bra? Nej. Det är också så här, sannolikheten är att han fortsätter på samma spår. Och inshallah, det betyder inte att jag tar ansvar för vad allt han har sagt och kommer säga i sitt liv.
Det ligger lite ansvar på en själv.
Exakt. Det, och det här är viktigt för att sen ingen ska säga till mig, men du sa det här och då måste du hålla med honom om den här grejen han sa för 4 år sedan i föreläsning 45 minut 3. Nej, jag har inte kanske sett den där.
Det är svårt.
Är du med? Det är svårt. Så det är en viktig grej att påpeka.
Det är svårt.
Så man kan alltid kontakta oss i alla fall och islam.nu gällande de här frågorna. För det, jag ska vara ärlig, det är inte lätt. Och det var bra att du tog upp det där med att inte döma. För vissa är jättedömmande så fort. En person, han har jättemycket gott. Sprider jättemycket av khair, alltså av godhet och kunskap. Och folk börjar be och bli religiösa och fasta ramadan. Så han råkar säga någonting. Eller han har ett visst förhållande sätt i en viss fråga. Typ, kanslar han.
Men bröder, är det ens möjligt att inte göra fel?
Alltså, det är det jag menar. Just när det kommer till dag också. Speciellt, jag personligen tycker här i väst. Det är extremt svårt. Folk kanske inte uppskattar svårigheten. Jag och Musa kan prata om en grej som kan upplevas som en bagatell för folk som inte är insatta. Men jag tänker jättemycket så här, hur ska vi göra det här? Hur ska vi?
Men svara det, bara, folk kanske tänker. Ge bara ett svar.
Nej, det är ett jättestort ansvar och det är en jättesvår grej och det är en väldigt svår balansgång. Och ibland känns det som att, hur ska jag veta vad jag gör rätt här?
Exakt.
Det är nästan så här typ, domedagen för att jag hade rätt och jag gör det bästa jag kan just nu och jag rådgör med mina bröder och vi samsas och enas och försöker komma fram till det som är bäst här och nu. Om 20 år det kan visa sig att abo, vi var helt ute och cyklade. Men du vet, alltså,
jag tror folk glömmer också ansvaret på själva ni som lär ut, att ni har ett enormt ansvar på era axlar av att lära ut rätt också.
Så vi rådfrågar ju också. Exakt. Vi har ju suttit med lärde under jättemånga exakt. År och även haft connection via telefon och vi har, de lärde har ju varit på besök i Sverige. Vi sitter, vi rådfrågar, vi får råd. Hur ska vi navigera här? Vad behöver vi lära ut? Hur förstår man det här? Sverige förändras, saker förändras.
Situationen.
Det är inte lätt. Nej. Men jag tycker det, i Sverige islam.nu finns. Och det betyder inte att alla andra inte, inte är bra. Nej. Men jag gör det lätt för folk. Vet du vad? Du har en jag till exempel på min Insta följer en hel del svenska föreläsare. Du har ett axplock av många som du kan lyssna på runt om i Sverige som föreläser på svenska.
Exakt. Ja. Nej, det var jättebra svar. Jättebra svar. Klargörande också. Och så. Sen, bara som ett sista grej också. Sen skiljer sig från allas fall, som du sa också. Det var personen är, befinner sig i sin tro och ny och så vidare.
Absolut.
Sen till en fråga som är, jag tror en av dem kanske mest vanligt förekommande slash jobbigaste. Det är, får man äta i McDonald's?
Jag vet inte hur många gånger jag svarat på den här. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört den bli ställd på olika event, olika konferenser. Som Sheikh Musa var inne på förut.
Jag har varit med på en föreläsning en gång utan föreläsning och sa, får man äta McDonald's? Så man såg att det var...
Grejen är, det är en liten komplex fråga just för att McDonald's är en franchise.
Ja.
Det finns olika företag runt om, vad heter det? Eller ägare runt om i Sverige som driver sin egen franchise. Och de bestämmer ju vart de får in köttet.
Olika leverantörer, olika det är inte samma leverantörer.
Så det är svårt att säga att alla är bra. Eller alla är kaffa. Det går inte. Jag vet att exempelvis den vi har här i närheten får kött in från Irland. Någon annan kanske får från Polen. Någon får från tredje land. Så det blir jättesvårt. Och egentligen diskussionen kan kokas ner, bara för att sammanfatta det, till vi som muslimer får äta kött från Ahlul Kitab. Folket av boken.
Det vill säga är det?
Judarna och kristna.
Okay.
Deras kött är tillåtet för oss att äta. Allt annat, nej. Självklart muslimerna också, men jag tror det,
det är ganska självklart.
Det är ganska självklart. Taib. Nu, landet, vilken McDonald's man pratar om, eller Max, eller
för det handlar inte om McDonald's, det är Max,
det kan vara
i skolmaten.
Exakt.
Det kan vara Thai-restaurangen du gillar. Vart får de in deras kött ifrån?
Exakt.
För de serverar också kött och kött.
Det är snabbmatsrestaurangen. Exakt. Vilka kokar ni det så?
Så här blir frågan då, det är tillåtet att äta deras kött. Men då måste du kolla, vart får ni in era kött från? Och då måste du titta på varje restaurang och så vidare. Sen finns det många diskussioner som är kopplade till just den här frågan.
Men den är för djup.
Men den är lite djup, jag ska vara ärlig. Och vi har ju en lektion inspelad om det på Mosas.
Vi länkade den i
förra avsnittet.
I frågor och svar avsnittet i säsong 2 så länkade, så finns den ju i timestampen.
Eller
den finns där,
exakt.
Lektionen om kött heter den.
Exakt.
På min Instagram, på länken under mitt namn på Instagram.
Exakt.
Jag sa det kan en hel lektion där, 45 minuter. Men jag tänker, vissa de kommer inte gå in och lyssna där. Jag ska vara ärlig.
Och kanske många också säger, men ni refererar bara till era lektioner. Folk tyvärr idag vill ha oftast ja
och nej. De vill ha ja och nej.
Enkelt.
Men om du säger nu också ja, då kan man säga, men vad sa du? Man kan äta haram kött,
det
till exempel.
Exakt. Och hans familj har följt hela, eller att de inte får äta.
Kan du bara förklara kort de här punkterna?
Okay.
Så att folk som inte orkar lyssna 45 minuter lyssnar kanske 5
kan
minuter
timestamps.
Och sen får de, den som vill gå in djupare
finns
får
lektion.
Faktiskt gå tillbaka.
Punkt 1. Vi får äta köttet från Ahlul Kitab baserat på versen i surat al-Ma'ida, wa ta'amuhum hillun lakum, att deras mat är tillåten för er. Och vi har redan förklarat vilka Ahlul Kitab är.
Okay. Så första grejen är kristna och judars kött får vi äta.
Okay.
Det står i surat al-Ma'ida.
Jättebra. Nästa punkt är de
slår inte i
bordet. De länder som är kristna är ibland svårdefinierade. Jag kan ge ett exempel. Är Sverige ett kristet land? Det här är en fråga i sig som de lärde diskuterar. Och då blir frågan, vad har vi riktigt för riktlinjer? Vad har vi för principer att definiera när ett land är kristet och inte kristet? Och då blir det en väldigt stor gråzon där vissa kan känna faktiskt att okej, det här är ett kristet land. Kristna högtider och så vidare. Allt
kyrkan
och så vidare.
Kors på flaggan.
Det blir, men det är ett kristet land. folk kan säga, men om du kollar statistik och det är ganska stor andel av
folk inte religiösa.
Folk inte religiösa och visst, det är en högt antal av ateister eller agnostiker i landet och så vidare. Så det blir en gråzon. Och här, det blir i vissa mån en individuell bedömning. Där du måste typ säga, okay, du måste ta ställningstagande. Eller du kan säga, vet du vad? Och det här är ingen som kan klanka ner på dig för. Jag vet inte, jag tar det säkra för det osäkra, jag äter inte. Punkt slut. Och då har du stängt den diskussionen för dig själv.
Hallas.
Sen har du andra länder, Irland är väldigt katolska om jag minns rätt. Nej, jag tror de är katoliker. Alla alem, de som är duktiga på religion får avgöra. Men de är väldigt kristna i alla fall. Och Polen också, och andra länder. Där finns diskussionen inte lika otydlig, om man ska vara ärlig. Sen en annan fråga, hur de slaktar. Det här är en jättestor fråga. Slaktar de på ett sätt som gör det tillåtet för oss att äta? Vad händer när de bedövar djuren innan de slaktar? Vad händer med när de har en slags hammare, jag minns inte vad den heter, men de slår till den på pannbenet innan de slaktar det, för att det ska vara på något sätt, jag vet inte hur, men på något sätt vara mer barmhärtigt? Är det tillåtet? Och det är sådana många frågor.
Man fattar hur djupt det här blir.
Och de här grejerna svarar ju på självklart i avsnittet. Men det här är det diskussionen handlar om. Och generellt kan man säga att Ahlul Kitabs mat är tillåten, baserat på det jag tidigare nämnt. Och frågan blir då, okej, vilket land är maten ifrån och är det landet kristet eller inte?
Exakt.
Punkt.
Men bara en sista, det fick mig att tänka på lite på Imran-avsnittet som vi hade om fiqh med Imran. Kan man inte också ha de man är godtrogen till?
Absolut,
att man kan förenkla för sig själv så att man inte själv börjar bedöma och värdera och
110% att man kan göra på det sättet. Exakt. Om man frågar någon vars kunskap man litar, det viktiga är att man inte gör det här till en kamp, att
exakt,
ni äter det här slags köttet och det betyder att ni gör fel och jag gör rätt och det blir en
tjafs
och så vidare, ni har svag islam och jag har starkare islam med er på grund av sig och så vidare. Nej, det där är inte tillåtet.
Men jag kollade upp det här, de flesta är katoliker, men det finns en grej till. Och det här med att de kommer säga kanske, men de slaktar inte i Allahs namn ju.
Här är det också en fråga bland madahib. Imam Shafi'is madhab exempelvis säger att det inte är ett villkor. Baserat på den hadithen han använder där han säger
att kristna och judar ska slakta enligt...
Nej, kolla. Ett villkor i slakt är att man säger bismillah innan man slaktar. Det här är enligt vissa madahib som Hanbali madhab. Hanbali rättsskolan. Och då blir det en fråga, okay, vilken rättsskola följer jag och så vidare. Men jag vill bara visa att det finns en meningsskiljaktighet just kring det. För att Imam Shafi'is rättsskola, de säger att det är inte ett villkor. Utan baserat på olika hadithen som bland annat att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, sammu antum wa kulu. Nämn ni Allahs namn och ät. När vissa kom till profeten sallallahu alaihi wa sallam och sa till honom att vi vet inte om de nämner Allahs namn när de slaktar eller inte. Mat kommer till oss och vi vet inte om de har nämnt eller inte. Och då säger profeten sallallahu alaihi wasallam till dem, sammu antum wa kulu. Och vissa lärde har faktiskt en ganska bra malhad, en bra poäng. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala tillät deras kött. Okej? Fastän Allah 100% vet att de inte kommer nämna hans namn. Och då betyder att det är indirekt tillåtande av deras kött oavsett om de nämner Allahs namn eller inte. Sen har den andra sidan också massa bevis. Om jag ska gå in på det, då
det blir för djupt. Man får
jag försvarat med det i alla fall. Men nej, skämt åsido. Om någon broder som, eller sheikh som skulle studera Hanbali madhaben hade haft säkert 1000 svar till mig tillbaka. Och vi skulle kunna
men sen man får referera till lektionen också och kanske göra sin bedömning ifall man vill. Eller om man är godtrogen till att lyssna på dem. Tänker. Det blir enklare så. Tamam. Nästa fråga handlar om det är något som tyvärr man brukar se ganska mycket nu. Det är en trend. Det är många ungdomar som inte många, men man kan se, jag brukar se det ibland på gatorna det ligger här och det är lustgas. Och frågan som vi har fått är, får man använda sig av lustgas? Ni kanske kan förklara vad är lustgas också.
Om man får använda sig av gällande lustgas. Det är, hur ska jag förklara det?
Vissa använder det. Det är ett ämne som används i olika syften, bedövningsmedel.
Exakt. Läkare kan ge.
Man brukar använda det vid förlossningar.
Exakt.
Ja. Och nu på senare tid så har folk börjat använda det som en partydrog.
Mm.
Och man blir hög i ungefär 40 sekunder.
Mm.
Och lärda som har gett fatwa om just lustgas. De ser att
det finns fatwa just om lustgas.
Ja, det finns ju fatwa. Det finns om allt som vi svarar på, vad lärdan har nämnt kring de här frågorna. Gällande lustgas, de säger om det ska användas i medicinskt syfte eller alltså i sjukhuset så som vid förlossning, det är okej. När det används som en drog, där folk ska missbruka det för som partydrog,
för
nöjes skull, chilla bara och så vidare, man blir hög av det.
Exakt.
Och då hamnar du under preparat som gör dig hög, och därför säger de det inte är tillåtet att använda den. Sen någon kanske säger, jag lyssnar inte på lärde, behöver inte följa dem. Det är tillåtet i Sverige. Och därför okej, även läkare varnar ju. Poliser varnar, läkare varnar. Man har gått ut och varnat för att folk tror att det här är ofarligt, baserat på att det är tillåtet och många gör det. Nej, det är farligt.
Det är jättefarligt.
Det kan skapa kroniska sjukdomar, kroniska nervskador, beroendeframkallande. Människor som använder sig av lustgas, kroppen kan reagera på olika sätt. Bara för att någon har kunnat använda den under en lång period, det betyder inte att du kan göra det. Kroppen,
vissa ramlar ju också utav, de blir så höga och de kan slå sig och ramla och skada sig.
Så läkarna har varnat. Jag har läst många artiklar där, inte bara läkare, även polisen, läkare och folk som är insatta i ämnet, de går ut och varnar att folk ska inte använda det här. Var försiktiga, var försiktiga med just att använda det, missbruka det på det här sättet. Så någon kanske tänker, okej, jag ska inte missbruka det. Jag använder det bara någon gång när jag chillar hemma, jag blir hög av det. Nej, då hamnar du under den andra domen. Att du använder preparat som tar bort intellektet. Och islam kom för att värna ens intellekt. Och därför, till exempel alkohol, inte tillåtet. Det heter khamr. Khamr är inte bara alkohol egentligen. Det är även droger. Droger. Det är det som täcker över ditt intellekt. Du vet inte längre vart du är, vad du gör, vad du säger. Därför du kan inte be till exempel. Du vill säga att du dricker, du blir så där lite dåsig full. Sen ska du be. Det går inte. Du får inte be så där. Du vet inte ens vad du säger. Och därför är de preparaten som gör det här, alltså som har samma effekt, de är inte tillåtna att använda. De går under samma dom som khamr. Kortfattat. Så vi råder alltid ungdomar där att inte använda sig av någon form av preparat, alltså droger av något slag, oavsett om det är lustgas, om det är tramadol, om det är andra former av droger.
Få det bort från ditt
medvetande. Som tar bort ditt medvetande, tar bort ditt intellekt eller förstör dig. Eller kan få det att få kroniska sjukdomar och skador. Absolut. Vår kropp, vi måste värna om den. Får inte skada den.
Det tillhör ju religionen också, att ta hand om sin kropp.
Att ta hand om sin kropp, absolut. Att ta hand om sig själv. Och inte skada sig eller andra, som profeten alaihissalatu wassalam sa, la darar wa la dirar. Alltså du får inte skada någon.
Nej.
Och inte heller dig själv. Till exempel att jag börjar ta en kniv och skära i mig själv. Eller jag skadar mig med
kroppen massa preparat. Kroppen har rättigheter också, eller hur?
Ja, profeten sallallahu alaihi wasallam sa det till en av sahaba, att din kropp har en rättighet över dig. Att jag inte tar sönder min egen kropp.
Nej.
Och det går på de sätten. Antingen via preparat eller fysiskt. Att jag skär mig eller bränner mig på olika sätt. Förstör min kropp.
Exakt. Zakallah. Är det någonting du vill tillägga till?
Tyvärr är det fortfarande tillåtet och det är lättillgängligt och det säljs.
Men det är som alkohol. I Sverige är alkohol också tillåtet, men det behöver inte vara bra för det. Och så, tänker jag. All right. Jag såg häromdagen så la du upp ett klipp, eller du skrev en story på Instagram, så snackade du om Dajjal, av att det sprids nu vissa saker om att Dajjal kommer komma. La inte upp någonting så att man inte ska följa det, eller är helt ute och cyklar? Du la något sånt att,
ganska ofta om det.
Ja, men typ att det har börjat sprida sig. Nu gör sig det generellt typ att man har,
just nu medan vi pratar nu, så har man ju spridit att han har kommit redan.
Exakt, men det var det. Exakt, de har kommit att han har kommit nu, Dajjal är och sånt. Vilket leder oss in till nästa fråga. Hur kan man undvika Dajjal om han kommer nu?
Har du inte hört på TikTok nu? Någon som går och
postar.
Nej, men folk skriver till mig Insta om den.
Okej.
Någon som sitter och påstår att
Dajjal. Men det känns som att han dyker upp.
Det är ett av de
här. Så,
gällande Dajjal, det är en hel lektion i sig. Vet du, Dajjal, om honom, egentligen, han är en av domedagens största tecken. Han är ett avsnitt i sig själv. Folk har bett oss prata om domedagstecken, men frågan var hur man skyddar sig. Jag tänker du kan nämna vissa av de skydd, det finns många.
Om Dajjal kommer, vilket är domedagens.
Nämna om de kända
skydden. De som kanske är första gången, även om...
Vad är Dajjal?
Ja, vad är Dajjal? Lite grann, om man aldrig hört. Men han är så känd så att jag tror de flesta har hört att han är en person som kommer komma i slutet av tiden, som kommer påstå att han är Gud och profeten sallallahu alaihi wasallam varnade för honom. Okay. Och han sa i en hadith att det finns ingen profet förutom att han varnar sitt folk för Dajjal.
Mm.
Och jag varnar honom för, jag varnar er för honom.
Mm.
Och profeten sallallahu alaihi wasallam har även beskrivit honom och beskrivit hur han ser ut, att han är julbent, att han har ett öga som ser ut som en anabuntuntafia, som en vidruva lite grann, att en troende kommer se att det står mellan hans panna icke-troende i alla fall. Så att profeten sallallahu alaihi wasallam har kommit med många olika beskrivningar när det kommer till Dajjal. Sen har även profeten sallallahu alaihi wasallam lärt oss hur man ska hur vi ska skydda oss.
Mm.
Och en av de bättre böckerna jag läst som sammanfattar de olika sätten är en bok av en känd imam som heter Ibn Kathir. Han har en jättefin bok som han kallar för Al-Bidaya wa Nihaya, början och slutet. Och varför han kallar den början och slutet är för att han börjar med tidens begynnelse när Adam a.s. skapades, när allting skapades, och avslutar med Al-Nihaya, slutet, där han pratar om det som händer i slutet av tiden, när Dajjal kommer och så vidare, domedagen, och det, tills att folk går in i paradiset.
Jättefin, början och slutet.
Den är jättefin, alltså, det är en jättefin bok som tar upp i princip islams hela historia. Så i den delen där han pratar om slutet, han pratar om Dajjal. Och han säger man kan skydda sig mot honom med olika sätt som profeten sallallahu alaihi wasallam. Bland det är att man söker skydd, al-isti'ada min al-Dajjal. Att man söker skydd hos Allah subhanahu wa ta'ala från Dajjal. Och det gör vi exempelvis när vi gör ett tashahud. En av de du'an man gör är udbika min al-Dajjal och udbika min al-mahya wal-mamat. Och den kända hadithen som de flesta kan. En annan är att man lär sig de 10 första verserna i surat al-Kahf. Man hafidha 10 ayat min awwal surat al-Kahf usima min ad-Dajjal. Att den som memorerar de 10 första verserna av surat al-Kahf skyddas från Dajjal. Och i en annan narrering nämns det faktiskt att det handlar om slutet.
De 10 sista.
Så för att vara säkra, memorera 20 verser, det är inshallah inte så svårt. Men det är ett av de sätten att skydda sig från Dajjal. Den tredje, som kanske inte är så lätt för alla, men det är att man bor i Mekka eller Medina. För att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att de är haram för att Dajjal, de är heliga och Dajjal kan inte träda in i Mekka eller Medina.
Och det är änglar som skyddar.
Exakt, och just i Medina, profeten sallallahu alaihi wasallam nämner att ala anqabiha malaikatun tahrusuha, att vid utkanterna, utposterna, finns det änglar som skyddar Medina mot Dajjal. Och det istället det som händer är att tarjufu thalatha rajafat, den skakas om 3 gånger. Och istället för att han ska kunna komma in så går alla hycklare ut för att möta honom. Så Medina typ renas.
Renar.
Exakt. Och i en annan väldigt fin hadith som visar verkligen hur profeten sallallahu alaihi wasallam var faktiskt en sann profet, är att han säger att Dajjal kommer att stå utanför Medina och fråga vems är det där vita slottet. Och då säger de det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams moské. Och det sjuka är, alltså det fenomenala, fantastiska är egentligen att på den tiden de var inte vit. Det var jarid al-nakhl, alltså palmträd, dadel palmträd som man river av typ och bygger själva byggnaden med, och lite så här tak, och det var inte något märkvärdigt. Så att det, profeten sallallahu alaihi wasallam ändå beskriver det med ett vitt slott, som idag den färgen på moskén är vit, det är helt otroligt. Och det sista är att man undviker Dajjal. Om man hör talas, och det är det som profeten sallallahu alaihi wasallam nämner hadithen, att om man hör talas om att Dajjal har kommit, det rådet ändå speciellt just med vad vi pratade om i början, att man börjar dela det, man börjar sprida och så vidare. Nej, profeten sallallahu alaihi wasallams råd var att undvik Dajjal. Men sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Den som
nu exakt, jag ser hadisen på min Insta, för jag kom på att jag hade en sparad händelse på min Instagram som heter Dajjal. I samband med att de släppte någon serie och alla ungdomar började på Netflix, alla ungdomar frågade, Dajjal kommit, chilla. Det är en Netflix-serie. Så jag lade upp massa hadiser om hur han ser ut. För många, jag bara lägga till det, många har fått för sig att Dajjal är en cyklop. En jätte med ett öga så här, vet, som de har ritat ibland.
Men tyvärr, det är en bild som ser ut som man tänker.
Så jag kollade upp nu, jag har sparat i mina händelser i Instagram. flera hadiser. Och jag kom precis på den hadisen. Ja. Att om någon av er får höra talas om att Dajjal, ska han undvika honom. Ja. Jag svär vid Allah att en man kommer att komma till honom och tro att han är troende, för att därefter börja följa honom på grund av de tvivel som han sprider. Ja. Och det hadisen finns hos Ahmed. Mm. Ja, när han kommer till att jag har stark iman, jag ska gå till honom ändå. Du vet, kanske du
exakt för
och därför, för han kommer med stora prövningar. Och en fin grej som just den har med den här hadithen att göra, det är att de lärda drar ut en allmän dom från den här hadithen. Och vad är den här allmänna domen? Det är att gå inte till platser där din tro prövas.
Mm.
Oavsett om det är Dajjal eller någon annan.
Mm.
Exempelvis hemsidor där du vet de pratar illa om islam eller sprider tvivel om islam. Platser där de sprider tvivel om islam. Gå allting inte. Som testar din religion på ett negativt sätt, undvik. Varför? För just den här hadithen, profeten sallallahu alaihi wasallam uppmanade oss att undvika honom.
Mm.
Varför? För att han sätter din tro på prövning.
Mm.
Och det här är orsaken som kan tillämpas i många olika situationer.
Mm, mm, mm.
Så det här är i alla fall fyra saker man kan göra för att skydda sig själv mot Dajjal.
Sen,
jag har även lagt hadisen alltså, i slutet av tashahud när man är klar. Som du man säger. Finns det med i bönboken?
Hissnul muslim kanske.
Eller?
Hissnul muslim finns det med
kanske. Jag tror det finns med i bönboken.
Allah min jahannam, min adab al-qabr, min fitnat al-dajjal, min fitnat
al-dajjal,
min fitnat al-dajjal, min fitnat al-dajjal. I olika narreringar, men många av dem nämner just Dajjal. Och det är så pass att Ibn Kathir, det var fint, Ibn Kathir nämner att hans lärare, som är ingen annan än Imam al-Dhahabi, känd också, känd imam, säger att de här haditherna har nått en grad av tawatu. Det vill säga att de är för många för att någon ska kunna säga att de är svaga på något sätt. De är autentiska.
Tamam. Så. Precis. Jag tänker så här. Ibland när man ber i en grupp eller i en moskén och så, och när man ska läsa tahiyyat och tashahud, då kan man se att folk gör olika med fingret. Vissa håller den så, vissa gör så.
Vissa håller fingret, jag tänker de som inte ser
videon. Exakt, vissa håller fingret rakt, pekfingret, höger pekfingret, vissa skakar på den upp och ner, andra gör ingenting alls. Så då är då är nästa fråga, hur gör man med fingret under tashahud?
Det här är en bra fråga och det har kommit lite olika åsikter just när det kommer till den här frågan. Och som vi alltid säger, när det kommer till olika åsikter, följ den vars kunskap du litar på. Om du följer en rätt skola, följ din rätt skola i den frågan. Om du inte kan veta exakt hur man gör, vilket de flesta inte har typ verktygen för, om man säger så. Men bara för att sammanfatta, det som profeten sallallahu alaihi wasallam lärde oss var al-ishara bis-sababa. Att man pekar med pekfingret framåt. Och vissa lärda säger att det här tyder på tawhid. Det tyder på monoteism. Att Allah subhanahu wa ta'ala är en. Sen har det kommit vissa, och det här är lite krux, varför vissa rör på den och vissa inte rör på den. Det är för att det finns vissa hadither som nämner att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade röra på den och andra inte. Så det är en fråga om vilken hadith här är autentisk eller inte. Så att ni förstår lite bakgrunden till varför det ens kan komma upp en diskussion. Så det handlar lite om vilken hadith är autentisk, vilken inte är autentisk. Hur gör man för att implementera vilken hadith och vart och när och hur? En grej jag kan påpeka bara kortfattat innan vi går vidare. Det är att en vanlig grej folk gör är att de verkligen skakar jättemycket.
Mm.
Så att typ, du vet, du ser verkligen att det går upp och ner. Här de lärda säger, även de som säger att man ska röra fingret, att man inte ska skaka jättemycket så här. Varför? För att de säger att om det hade varit så där, då hade de som rapporterat haditherna, det hade varit många fler, för det hade varit mycket mer synligt. Så det handlar om att om profeten sallallahu alaihi wasallam rörde fingret, det måste ha varit mjukt eller fint eller lugnt eller så här, nästan så att det inte sågs. Förstår du? Så det är en viktig punkt.
Vissa
gör jättesnabbt och jättehårt.
Man kan själv bli stressad.
Nej, jag kan ibland göra det själv, för att det är så jag lärde mig när jag var liten. Exakt. Så man faller in lite i gamla banor att man gör sådär. Men det handlar om en lugn och mjuk, eller nästan så att den är osynlig.
Vissa gör en så här nästan som en orm.
Vissa gör så, för att vissa hadither nämner att det finns lite, ska det vara rakt eller ska det vara mot sidan? Och därför vissa av våra mashayikh, Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad och Sheikh Abdul Razak, om du ser dem, de gör så, de skakar inte. Men jag har bett bredvid dem några gånger och jag ser att de håller
fingret så. Nej, jag menar inte så. Har du sett den här?
Ja, och det är för att om du har åsikten, det blir intressant. För om du har åsikten att det ska vara på sidan och du är också på åsikten att du ska röra den.
Ja, men då blir det så.
Men det här är ändå nära nog alltså.
Jag vet,
Men sen alltså, kanske den där kanske är lite så här extra moral till. Men du förstår vad jag menar.
Det här leder oss in på nästa fråga som är jätterelevant och så. Väldigt individuellt också egentligen, vad man är för typ av person och sådär. Men får man blunda under bönen, alltså när man ber, får man blunda ögonen eller måste man ha ögonen öppet?
Blunda i bönen?
Ja.
Det här är en jättevanlig fråga. Egentligen så ska man ju titta på platsen där man precis gör sujud. Och generellt, kortfattat svar så att vi kan knyta ihop säcken och det blir inte för långt avsnitt.
Exakt.
De lärde överens om att det är makro, förhatligt. Det är inte haram, men förhatligt. Makro, att blunda i bönen utan någon anledning alls. Jag bara blundar så här. Ingen riktig anledning.
Och det är makro, det är förhatligt.
Ja, makro, inte förbjudet. Sen finns det lärda. Imam Ibn Qayyim har nämnt det till exempel. Andra lärda som säger att det kan till och med ibland vara bra att blunda. För att du får mer inlevelse. Det hjälper vissa. Det hjälper, jag ska vara ärlig, jag blundar ofta. Det hjälper mig att blunda. Jag får en annan inlevelse ibland när jag blundar. Sen brukar jag alltid rådge folk där ute. Köp inte bönemattor med massa mönster och ansikten i och jag vet inte vad. Och du ser skumma konstiga börjar se ögon.
Någon börjar le mot ett slut.
Du vet, det här är inte påhitt. Man har visat att vissa mattorna har ansikten. Det har nu spridits väldigt mycket på sociala medier där de har visat. Alltså, de ritar ut, de visar, här är ansikten. Varför gör man sådana mattor? Jag brukar alltid säga, vet du vad?
Plain.
Absolut. Undvik alla de här mönstermattorna. Om du vill ha en bönematta, det är inget måste, men har en bönematta, försök köpa en enfärgad.
Exakt.
Mer koncentration. Och sen att du tar bort saker och ting runt omkring som är distraherande för ögonen när du ska be. Då kanske du inte behöver hela tiden blunda. Så generellt, det är inte förbjudet att blunda. Det är inget man tjafsar om någon skulle blunda och säga, vad gör du, din bön gills inte. Nej, inget sånt. Du får blunda om du vill. Det är makro. Och till och med i vissa fall kan det vara bra att blunda. När den hjälper dig i din inlevelse och skyddar från de här distraktionerna som ibland finns. Som när man till exempel man ber på jobbet, man ber på en annan plats, det är massa grejer runt omkring. Absolut, det är kortfattat svar på det här med blunda. Jag får den ofta hela tiden, får man blunda i bönen.
Jättebra klargörande. Jag minns själv när jag hade precis börjat praktisera, så jag kollade på YouTube någon så här jättekänd imam, du vet, så att han blundade under bönen, så jag bara, vänta, gör han film? Så kanske många tänker så här, det är jättebra klargörande. All right. Sista frågan. Och det är, om man kommer till Jumma och imamen
till fredagsbönen.
Precis, fredagsbönen. Och imamen har redan börjat predika. Ska man sätta sig ner och lyssna på predikan eller så ska man be två raka?
Jättebra.
Två
raka, och det är egentligen det som kallas tahiyat al-masjid. Det är att när man kommer in i en moské man ska be två raka. Som en hälsning till moskén i princip. Det är det den direkta översättningen blir. Först och främst, det här, och när vi säger tahiyat al-masjid, alltså hälsningen till moskén, då vi förutsätter att personen som kommer in till en moské. Inte till en gympasal, inte till en gympahal och ber jum'a där. Nej, här man ska sitta ner. För att här är inte det sunna att be i en sån lokal, för det är ingen moské. Så vi pratar om
musalla, att... Musalla kan man också säga att det faller in under moské. Det finns ibland ställen de bara ber i jama'a.
Om det är bara för jum'a, nej.
Nej, om det är för... Alltså,
om de ber de fem bönerna, kallas mashi, inga problem.
Okej, då kan det falla in under.
Men vi pratar om så här, typ som vi exempelvis, vi ber en gympasal ibland. Exakt. Folk ber lite... på olika platser, och här man behöver inte be tahiyat al-masjid som det heter, utan här man sitter bara ner. När man kommer in i en moské, då är det sunna att be tahiyat al-masjid. Även om imamen skulle predika. Varför? För att en man kom in en gång när profeten sallallahu alaihi wasallam predikade. Under predikan. Så han satte sig ner direkt. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam till honom, sallait, har du bett? Han sa nej. Han sa, kom fasalli raka'atin. Ställ dig upp och be två raka'a. Och här vi drar lärdomen då vad? Att även om imamen predikar, man kan fortfarande be de här två raka'a. Men han sa också, och tajawuz fihima. Be inte långa två raka'a. Försök inte be två timmar, utan korta och gör det snabbt. Är du med? Så att du kan lyssna på predikan. En annan grej folk gör som är ibland misstag är att man kommer in när det är adhan. Innan imamen har börjat predika och man kommer in och muadzin gör adhan, han gör Allah akbar, Allah, du vet, adhan. Så vad gör personen? Och han har inte bett tahiyat al-masjid. Så vad gör han? Han väntar tills muadzin gör klart sin adhan. Personen som gör adhan, han är klar. Besvarar bönutropet. Sen när imamen ska börja prata, det är då han gör tahiyat al-masjid. Det här är fel.
Okay.
Varför? För att lyssna på khutban är obligatoriskt. Och att besvara bönutropet är rekommenderat. Mm. Och du tar inte en rekommenderad sak före en obligatorisk sak.
Nice fejda.
Förstår du? Så du, även om han håller på med bönutropet, du ber inte heja till maskid. Så att du hinner lyssna när imamen börjar prata. Det där går före än att besvara bönutropet. Wallah.
Tamam. Jazakallah khairan, brother.
Barakallah fik.
Det känns som att vi kan nu äntligen stänga igen säsong 3.
Alhamdulillah.
Jag vet att det finns många frågor.
Det finns många andra frågor. Ja,
men vi ser så här, vet ni. Säsong 3, den avslutas här och nu.
Exakt.
Men inshallah, vi kommer beidnila om Allah just tawfiq framgång. Vi kommer försöka spela in en säsong 4. De som känner, men jag hade vissa frågor och jag fick inte svar. Varken i säsong 2 eller i säsong 3. Vad är det som händer? Vi är aktiva varje dag på sociala medier. Det är bara att skicka in till mig, till Sadek, Islam.nu, Dr. Abdallah Suid. Folk, vi är där, vi är tillgängliga. Så att ingen tar illa upp.
Alhamdulillah.
Må Allah ge oss framgång.
Tack. Vi vill tacka er återigen för att ni har hjälpt oss sprida den här podden.
Fortsätt sprida.
Även om säsong 3 är slut nu, så finns det ändå avsnitt kvar. Man kan alltid dra nytta av dem. Jag personligen, fast att jag kan sitta och mixa dem i flera timmar, så brukar jag många gånger gå tillbaka till dem, för att jag tycker om Islam på den. Det är en fantastisk podd helt enkelt. Alhamdulillah. Så jazakallah khairan för allting. Återigen, fortsätt dela, like, subscribe. Och assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم